Hej och välkomna till avsnitt 930 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer, idag den 29 september 2019, ett avsnitt i min serie Islamnytt, där jag i detta avsnitt tänker fokusera helt på islamism, islamkritik och en trång åsiktskorridor i vårt grannland Norge. Ett samtal tillsammans med Johan Honkainen Gyllenspets och Jan Sjunnesson. Varmt välkomna! Jan Sjunnesson och Johan Honkainen Gyllenspets, välkomna.
Tack så mycket.
Vi ska prata om Norge och islam och islamisering i Norge. Det har blivit aktuellt på grund av en demonstration som hölls igår, tror jag, i Oslo. En islamkritisk demonstration som mötte väldigt många motdemonstranter. Men jag tänkte börja lite grann med era personliga kopplingar till Norge. Jag personligen har ju väldigt, jag älskar Norge. Jag tror att det är mitt favoritland efter Sverige. Eller jag tror nästan jag gillar Norge mer. Jag älskar Sverige mer för jag känner fler i Sverige. Men Norge är ett av mina absoluta favoritländer i världen. Du Jan, vad är din relation till Norge?
Ja, min relation till Norge är att jag läste på en nordisk folkhögskola för nästan 40 år sedan. Och Nordens folkhögskola Biskops Arne. Och då hade vi norska författare där och vi läste böcker på norska. Och sen var jag engagerad i något som heter Nordiska sommaruniversitetet. Så då åkte jag till Norge och träffade norska doktorander och forskare. Och sen på senare tid så har jag ju blivit engagerad i norsk alternativmedier och islamkritik. Så det är min relation till Norge.
Mm. Och din då, Johan?
Ja, framförallt så flyttade jag ju till Norge 2006. Och sen, ja, jag har ju skrivit lite grann för norska alternativmedia också då. En sida som heter Reset.
Just det. Ja, okej. Kort och bra.
Ja.
Men om vi pratar lite om Norge då och så här. Jag har läst väldigt kort, läst på lite om islams framväxt i Norge. Och det som skiljer Norge från till exempel Sverige, jag menar, här brukar man prata om att massinvandringen, den islamiska massinvandringen till Sverige började på 70-talet. När jag läser om Norge så började det här först på 1990-talet. Men sen har det gått väldigt snabbt. Och Norge har enligt statistik från 2017 ungefär 200 000 muslimer. Statistiken är ju, man registrerar ju inte religionstillhörighet i Norge på samma sätt som man inte gör det i Sverige, så att det är en uppskattning, men ungefär 200 000 muslimer i Norge, och Norge är ett ganska litet land, där man har hälften av Sveriges befolkning, så att det är väl proportionerligt ungefär lika många som i Sverige, kanske lite högre siffror i Sverige, men så att det är lite grann bakgrunden till islam i Norge, och då har det ju såklart, precis som i Sverige, växt fram en miljö av de som har kritiserat den här islamska invandringen. Och vi brukar kalla det för counter-jihadism, alltså islamkritik på norska helt enkelt. Och här i Sverige har man kanske inte så jättemycket koll på det, men jag vet att du Jan, du är en av de som verkligen kan den här miljön ganska bra. Så kan du berätta lite om framväxten av islamkritik i Norge?
Det börjar egentligen med Framskrittspartiet på 80-talet som började diskutera muslimska kulturer och värderingar i Norge, och de vände, kan man säga, från att ha varit ganska marknadsliberala och för invandring till att just kritisera inte bara massinvandringen utan framförallt invandring av muslimer. Och sen, det uppstod då långt senare en alternativ mediemiljö som liknar det i Sverige, men framförallt tre stora webbsidor. Det ena är Human Rights, som faktiskt får stöd av norska staten. Och sen är det Dokument, som är också en webbtidning och också ett förlag som klarar sig ganska bra. Och sen det senaste är det som Johan berättade om, Reset, som är en mer professionellt affärsmässig publikation. Liknar lite mer nyheter idag faktiskt. Lite mer tabloid och lite mer prenumerationer och sånt. Och jag träffade de här personerna för några veckor sedan jag var i Norge. Sen kan man säga då att alltså, det finns en förhoppning i Sverige om att Norge ska vara bättre än Sverige och att det finns någon slags mer öppenhet och rakare besked från politiker och journalister, men jag måste säga att det är ungefär som i Sverige. Det finns de här som jag nämnde med alternativmedia, och det är en av dem får alltså stöd av norska staten, men det beror ju så att säga med på att norska staten har mycket oljemiljarder och de har en lagstiftning som gör att man kan också stödja i det här fallet och islamkritiska projekt. Men toleransen och det politiska korrekt, vi ska komma ihåg att Norge har tagit på sig sagt världsledarskap i mänskliga rättigheter i och med att det var Nobels fredspris. Och så Stoltenberg har åkt runt och medlat överallt i jorden. Och Norge har liksom, om man tänker Olof Palme och Pierre Schori och de här som liksom vill vara bäst när det gäller då internationellt bistånd och ha liksom en progressiv utrikespolitik. Så alltså Norge är snäppet värre kan man säga. Framförallt har man hanterat konflikten i Israel-Palestina lite väl mycket till PLOs fördel. Och det här har gjort då att norrmännen är minst lika politiskt korrekta, tycker jag, än svenskarna. Så att bottenplatsen delas nu av Sverige och Norge. Sen ligger Danmark naturligtvis bättre till, för de har en tradition där de pratar mer öppet om de problem som finns. Men det är marginellt och det finns de här sidorna och det finns en del debatt. Men det börjar vi få, alltså man kan säga att Norge kanske haft en debatt som var lite öppnare. Nu börjar vi komma i fatt om. Men det är inte så att det är någon större skillnad. Det är samma ängslighet, rasistbeskyllningar, samma invektiv, samma vilja till censur av demonstrationer och tidningar. Så att de här samtalen gjorde vi också. Några av dem kan veta lite mer. Några av dem var mer optimistiska, några pessimistiska. Men jag måste säga att det är ungefär som i Sverige.
Ja, och Norge är ju ett land som också är väldigt, alltså precis som i Sverige, vi är ju broderfolk i grund och botten, historiska broderfolk. Jag menar, båda länderna är väldigt homogena historiskt, alltså det har varit en befolkning som har haft samma värderingar och man har tänkt likadant och lite jantelag och sådana saker. Så jag menar, det här åsiktskorridorer bildas ju väldigt lätt i sådana samhällen, så att det är inte så förvånande egentligen om att det är så i Norge också. Jag menar, Norge är också, Sverige är ju lite i framkanten då. Jag menar, till exempel åker du till Norge, det är ju ingen butik som är öppet efter 22 på kvällen. Det finns knappt i Norge liksom, medan det är väldigt vanligt i Sverige. Och nu, monopolet, alkoholförbudet är väldigt, alltså det är väldigt uppstyrt Norge på ett sätt, så är det ju.
Ja.
Så jag förstår.
Ja, butikerna
är, ja, de har ju söndagsstängda butiker. Jag ska bara säga apropå det där med butiker och tradition. Alltså Norge på sitt sätt, och så är det när man är där också, det känns som Sverige på 70-80-talet.
Ja, mycket bra beskrivet. Vad tänkte du säga, Johan?
Ja, nej, men det kan man ju absolut säga. Och du har ju en sån sak som att butikerna har söndagsstängt i Norge. Och det är väl egentligen en del av, ja, det är väl Kristelig Folkeparti som har ordnat det, så att säga. De fick väl lite stöd från vänster, men tanken är väl att på söndagar så ska man gå i kyrkan och inte i butikerna. Sen är det inte så många som gör det, men det är därför någonstans ifrån det kommer. Men sen så finns det lite undantag från den där regeln, så små butiker har öppet i alla fall och så vidare.
Jag stötte på en affär som heter Jokern, och det som var så roligt med det då, det var att den höll öppet på söndagar.
Ja, just det. För om de är mindre än ett visst antal kvadratmeter får de ha öppet.
Just det, okej. Okay. Ja, men i alla fall då, homogeniteten, det skapar en åsiktskorridor. Men jag tänkte innan vi släpper det med country-jihadism och liknande, det finns ju andra också, Jan, som har varit kanske ännu mer kända. Och den jag stötte på först i Norge, det var ju såklart den här kända bloggaren Fjordman. Och han var ju väldigt känd då, därför att många menade att den här massskjutaren Anders Behring Breivik hade inspirerats av honom. Men han var en islamkritiker som jag fick väldigt, jag läste honom, jag tyckte han gjorde väldigt sunda analyser. Och visst har du träffat honom till och med?
Ja, jag har träffat honom i Köpenhamn en eller två gånger, tror jag, på Danska tryckfrihetssällskapets möten. Han är en blyg kille som verkligen inte gillar uppmärksamhet och sådär. Men han är, jag har också läst på honom ganska mycket. Han började blogga mitten på 2000-talet, vad kan jag säga. Och han är en försiktig, blyg kille som är väldigt kunnig. Det intressanta med honom är att han är väldigt bred. Förutom islamkritik, och han har också studerat i Kairo. Han behärskar väl, vad jag vet, arabiska till viss del. Så förutom de sakerna så är han intresserad av sånt som science fiction, arkeologi, historia, en del teknisk utveckling. Så att det är inte alls bara islamkritik, men det är det han är mest känd för. Och var det den 22 juli 2011 när 76 personer mördades kallblodigt inne i Oslo på Utøya. Då drog man fram honom som en ideologisk inspiratör till Anders Behring Breivik, vilket var helt fel. Det finns massa bevis. Han har själv skrivit en hel bok, det Vittne till vanvidd, som är en 300-sidig dokumentation av vad han gjorde innan och under de dagarna. Han fick fly från Norge till Danmark. Och ja, det finns ingenting att säga att det finns liksom raka spår. Däremot så läste ju Behring Breivik Fjordman och kopierade också in delar av hans bloggmaterial i sitt så kallade manifest. Men hela den danska Count-Jihad-miljön, den som var mest framträdande då och även idag, det som heter dokument.no, på deras webbsidor så kunde man göra kommentarer, och de hade ganska tidigt märkt den här Behring Breivik och tagit avstånd från honom och modererat hans kommentarer. Och när Breivik mejlade Fjordman så sa han: jag vill inte ha någonting med dig att göra. Så att det där finns belagt långt tidigare. Men Breivik fortsatte att läsa Fjordman, och sen tackar han och säger att Fjordman är liksom en han säger själv att han är en inspiratör, men det betyder ju inte att Fjordman har det ansvaret för massmord. Han har aldrig uppmanat till mord vare sig på norrmän eller muslimska norrmän eller människor. Det finns inte i hans texter. Men det finns en väldigt vass islamkritik som är ungefär samma stil som, ska vi säga, Daniel Pipes och Robert Spencer. Inte lika skrikig som Pamela Geller och liknande som finns. Men alltså han är väldigt påläst och han vet vad han talar om. Så att han menar ju på att ni kan säga vad ni vill, men jag fortsätter. Och han bloggar ju fortfarande här och var, mest i danska medier. Mm. Det finns en webbarkiv som heter Fjordman Files som man kan söka på och få fram allt han har skrivit. Bara innan jag slutar, han började sina bloggarbanor med att skriva om Sverige. Jaha. 2007, och hans första blogginlägg handlade om en sociologistudent i Malmö som hade intervjuat unga kriminella invandrare som rånade svenskar och som tyckte det var kul att råna just svenskar.
Just det, intressant. Jag upptäckte när jag var med i FOMI, Forum mot islamisering, där kring 2005-2006. Jag tror att det var där som jag upptäckte Fjordman i alla fall. Jag tyckte att han var väldigt skärpt, hans texter och så. Men alltså, vet du, innan vi lämnar honom, vet du vad det var som fick honom att bli just islamkritiker? Ja, men om vi har en smart kille som han läser fantasy, han läser science fiction, han läser mycket böcker, han är bildad. Vad var det som fick honom? Och sen bor han dessutom i Norge, ett land som ändå är inte utåt sett så påverkat av islamiseringen. Alltså, vad var det som fick honom att inse det här? Här måste jag börja liksom kritisera, vet du det?
Alltså han vistades först i Kairo och läste det arabiska där, och sen flyttade han till Israel. Och efter september så fick han reda på reaktionerna i de palestinska områdena på attacken mot New York, och att folk jublade och hela alltså befinner man sig i Israel och vill ta del av kritik av islam, så är det ju inte svårt att hitta. Va? Och han förstod också israelernas reaktioner. Så att det var faktiskt, vad jag förstår, den utlösande faktorn.
Just det.
Jag ska bara tillägga till, det finns ju ett ställe på nätet där han har skrivit främst, och det heter Gates of Vienna. Gatesofvienna.net, som är en Count Jihad plats på nätet som har funnits kanske nästan 20 år nu. Och det är egentligen där han gjorde sig känd. Han skriver ju väldigt bra på engelska. Han är väldigt duktig på språk också. Mm.
Gatesven är en klassisk sida som jag har följt länge också. Ja, okej. Okay. Sen finns det också en annan person som du också känner. Och det är Hege Storhaug. Och hon har skrivit en bok som heter Landsplågan Islam. Och den handlar om islamism och den handlar om islam i Norge. Jag har börjat läsa den. Jag köpte den av dig, Jan. Men jag har inte läst klart den. Utan det blir så. Jag börjar läsa en bok och sen så hoppar jag till någon annan. Och så fastnar jag i den som jag tycker är mest intressant och så vidare. Så att, men alltså, den boken skrev hon för några år sedan. Och du kan väl berätta om henne lite kort också.
Ja, Hege är ju en ytterst älskvärd och trevlig person som har bott, bara ta den personliga historien, hon bodde i Pakistan på 90-talet och lärde sig urdu, som är det språk man talar där, och skrev en ganska islamvänlig bok som heter Mashallah, som kom ut på 90-talet i Norge, och den handlade mycket om islam och Pakistan och invandring. Och hon hade så att säga en tilltro till att islam skulle kunna vara en positiv kraft. Men hon var väl också lite skeptisk. Sen när hon kom tillbaka till Pakistan 10-15 år senare, så upptäckte hon att saudiska oljepengar hade infiltrerat hela Pakistan med sina finansiering av sådana här madrassas, alltså koranskolor framförallt för pojkar. Och en radikalisering hade skett, och hennes pakistanska vänner uppmanade henne att liksom, du måste verkligen förstå vad som händer här i Pakistan. När jag växte upp, säger de här kvinnorna hon umgicks med, så hade vi inte det slöjor och vi fick gå ut själva, och nu är liksom, måste vi vara inomhus och ha slöjor. Så den bakgrunden gjorde att hon sen när hon kom till Norge, hon började redan runt efter september, strax därefter om inte jag minns fel, intressera sig för islam i Norge. Och idag så leder hon då en slags tankesmedja som heter Human Rights Service, som är inriktad väldigt mycket just på islamkritik. Men hon är liksom balanserad, och den här boken, den tar ju upp dels islams historia och dels islam i Västeuropa, i Malmö, i Marseille, i södra Frankrike, i London och i Norge. Och sen gör hon liksom förutsägelser, och hennes förslag liksom, det är inga konstiga, men en del, det kommer säkert gå emot en del lagar vi har idag om religionsfrihet. Hon vill helt enkelt, vilket man kan göra om man tittar på säkerhetsbestämmelser, så hon vill stänga radikala moskéer och utvisa radikala predikanter. Det skrev hon för 4 år sedan. Och i Norge har de ungefär samma, ibland kan jag tycka att det nästan verkar ännu värre i Norge i de här radikala islamistiska miljöerna som finns i Norge. När det var Mohammed-karikatyrer i Köpenhamn så marscherade de genom Oslo och skrek ungefär död åt väst och avrätta och sådana saker. Så sen, alltså hon har idag en plats där hon och Human Rights Service, de får pengar av norska staten, de bedriver sina opinionsbildning och skriver rapporter, och den här boken är fantastiskt bra som en guldgruva. Men alltså, vad jag förstod när jag var där, hon är ganska pessimistisk. Jag gjorde en intervju på en 20 minuter vi ska sända i Sveb-TV här inom någon vecka, hoppas jag. Alltså, hon har ju verkligen slitit med den här frågan nästan hela sitt liv. Hon känner till den inifrån. Hon får många muslimer både i Norge och utomlands som liksom vill att hon ska fortsätta sin kamp. Men alltså, hon låter tyvärr ganska uppgiven, därför att hon skriver en artikel här i förrgår i Aftenposten, som är en norsk vanlig tidning, men sen att spränger då vad vi tycker, det är demografin som avgör. Mm. Alltså de här var det över 200 000 muslimer. Alltså om de är för eller mot islam, eller om de är radikala eller inte, det kommer inte spela någon större roll. Det viktiga är så att säga att de har den identiteten och att den förs vidare från föräldrar till barn och barnbarn. Och det är en utveckling vi ser i hela västvärlden där demografin är den kanske viktigaste icke-reversibla processen. Vi kan alltså, om vi inte börjar med riktig deportation och återvandring och sånt. Och det nämner hon faktiskt i sin artikel. Hur ska vi kunna hejda det här? Är det möjligt att få ut de här människorna?
Mm. Ja, men alltså det är en jättebra frågeställning, för frågan måste ställas nu när vi har den här massinvandringen. För jag menar, jag minns ju när Batior kom med sin bok Eurabia, alltså att Europa skulle bli som Arabien, det var väl 15 år nu kanske eller något sånt där. Och den var ju väldigt, jag tror till och med SVT, Filosofiska rummet, hade ett avsnitt 2007 eller någonting där man dissade den här boken och vilken konspirationsteori och sådär. Och jag menar, det som hon varnade för, det kan vi se framväxten i Europa idag, i hela Europa, men även i Norge och Sverige då, helt uppenbart. Så att det är viktigt att lyfta de här frågorna. Men jag tycker, och det känns alltså, vad nedslående att höra att en sån person till och med känner sig pessimistisk. Men jag antar att man blir trött om man kämpar 20 år med samma fråga. Men det säger ganska mycket om åsiktskorridoren som tyvärr verkar finnas i Norge också. Men en sista sak, jag vet att du får vänta Johan, men en sista person du kan nämna, Jan, det är också en arabisk-norsk man, jag tappade hans namn, här har vi det, Walid al-Kubasai heter han, och han avled förra året, och det var en norsk iraker, och det var du som nämnde honom tidigare när vi snackade på Facebook, så kan du berätta lite om honom också? Mm.
Ja, han är en irakisk dokumentärfilmare och publicist och som lyckades med det ingen har lyckats med i svensk stats-tv, nämligen att göra dokumentärfilm om Muslimska brödraskapet. Och han är ju arabisktalad, så han åkte till Kairo och pratade med de här höga personerna. Alltså 2010 ska vi veta, då var ju Mursi på gång att ta över makten och de kände sig verkligen, ja, nu kommer vi kunna berätta för hela världen om hur fantastiskt det är det som vi vill göra, Muslimska brödraskapet. Så att han fick intervjuer med ledare och han pratade också med folk i Norge. Och det här sändes då på NRK, alltså norska stats-tvn, 4 stycken eller 5 kanske dokumentärfilmer, en timme vara. De finns på YouTube. Det är Muslimske brorskap som man söker på då. Och ja, han, det blev ju fantastiskt att de här filmerna kom och det blev en stor debatt då. Jag har tittat efterhand och det är han... Nu han dog han, men det var ett genombrott. Så att det är klart att hade vi haft en modig tv-producent som hade vågat sända något liknande, hade vi haft en debatt. Alltså, det intressanta med honom var att de avslöjade sig. Och det finns ju textat under som man ser. Så att, på något sätt, så i och med att han var där, han kände till miljön, han bugade lite för dem och han ställer lite frågor och de bara pratar på hur de ska infiltrera väst och deras planer på, det är inga konspirationer utan de berättar, så här tänker vi göra. Så att jag måste säga det, på det sättet är ju Norge, eller var Norge, jag tror att det var så omvälvande det han fick säga i tv där, så att sen dess har man inte sänt något liknande i norsk tv.
Nej, just det. Ja, men det här är ju...
Nej, men det var alltså 2010. Sen kom Breivik 2011. Mm. Och det trauma som Norge lider av, det är alltså att allt efter 2010 blev läst i 2011 blev ju läst och uppfattat som en del av Breiviks propaganda. Så att alla de här Hege Storhaugar jag träffat, de har liksom verkligen fått höra liksom, ja men du säger samma sak som Breivik, du har samma mål liksom, ett islamfritt Sverige genom att mörda människor. Alltså Hege och de här personerna, de är ju norska, vi kan kalla dem för nationalister, vi kan kalla dem för frihetsvänner, men det Breivik gjorde, han mördade 76 norrmän. Och alltså det fullständigt bakvända i hans tänkande var att de här norrmännen skulle kanske, det var socialdemokratiska ungdomar, de skulle i framtiden kanske förråda Norge och vara för massinvandring. Men alltså, det är så bak, det finns ingen norsk patriot som säger att det är rätt att mörda liksom över 70 stycken norska ungdomar. Så att Breiviks idé var ju liksom från början helt galen. Nu ska man inte säga att han ska mörda invandrare, men om målet han var att stoppa invandring och då mörda norrmän, det är ju det som är för varje norrmän fullständigt absurt. Ingen norsk patriot eller nationalist kan ju försvara sånt tänkande. Jag har ju läst på, jag skrev en lång artikel på Katina Magasin om Breivik. Jag har läst på böcker om honom och ju mer jag läser, så mer är jag övertygad om att han både var och är inte mentalt frisk. Han tog ju material visserligen från Fjordman som är en mycket begåvad författare, men han stoppade också in i sitt manifest texter om hans lilla systers underkläder, hennes sexuella relationer. Alltså det gör man inte om man ska uppfattas som seriös. Nej. Så att det är klart att Karl var galen.
Ja men verkligen, och jag menar jag kan tycka så här, alltså det är tråkigt om man låter en sån som Breivik, för det som hände då, det var ju 2011 då, alltså alla känner till det här, bombningen i Oslo och mordet på socialdemokrater i Utøya och det blev ju väldigt mycket om det här. Du Johan förresten, du bodde väl i Oslo då till och med när det här hände, eller hur?
Ja, just den 22 juli satt jag i ett hotellrum i Köpenhamn och tittade på norsk tv hela natten. Saken är ju den att jag var ju faktiskt, jag stod ju till vänster på den tiden, det gick ju över, men just då gjorde jag ju det. Så jag blev ju inbjuden till Utøya som någon slags gäst då, jag var ju lite för gammal för att åka dit, men jag blev inbjuden att åka dit. Men så åkte jag till Köpenhamn istället, så ja, i teorin så hade jag ju kunnat befinna mig där.
Okej, det visste jag inte. Det var jätteintressant alltså. Men det som hände, jag menar, det skakade om hela Norge och hela världen egentligen, för det här var ett nytt, eller det var ju det första riktigt stora anti-islamiska terrorrådet, alltså när man ville ge sig på, och nu gav han sig inte på muslimer, men han gav sig på dem han kallade för kulturmarxister, som hade öppnat upp för islamiseringen. Så jag menar, man förstår, alltså den tragedin och den totala nationella katastrofen, det var väl det värsta som hade drabbat Norge sedan andra världskriget, tror jag, i form av terrorråd och sådana saker. Ja. Så att det var ju nationell landsorg och fruktansvärt på alla sätt, och vi behöver inte liksom gräva in hur illa det här var, men jag menar, vad som hände då helt enkelt är att då la man locket på debatten, då ville man all islamkritik vara illegitim utifrån ungefär det som Jan nyss beskrev. Och jag menar, det är ju väldigt illa, därför att det spelar ingen roll alltså att de här terrorråden händer. Vad som händer då, det är att sådana som Breivik och den här senaste, han som sköt i våras var väl i Al-Nur-moskén i Oslo, vad som händer om man inte debatterar problematiken med islam, det är att då tar de här galningarna, då får de patent på kritiken. Och det är ju ett allvarligt problem, tycker jag, därför att det finns i islam, man kan säga islamismen, men det är ändå islam i grund och botten, där finns det totalitära tendenser som växer sig starka och manifesterar sig på olika sätt. Jag menar, vi har ISIS-krigare, det är väl det värsta exemplet, men sen har vi också framväxten av sharia-dominerade parallellsamhällen. Jag tror man säger moralpoliser, det är den termen man använder i Norge fortfarande, och alltså de här andra avarterna till fenomen som utan tvekan konkurrera med svensk, västerländsk och norsk värdegrund, för det gör de här idéerna. Och jag menar, om man inte kan kritisera det som ett etablerat parti, då blir det de här extrem, vad ska man kalla dem, galningarna, extremnationalisterna, som ser de här sakerna, där hotar det norska, där hotar det svenska, och sen tar de patent på den diskursen. Jag menar, det är ju livsfarligt. Så jag tycker politikerna, varför är de så blinda för det här?
Ja, jag kanske kan säga någonting om den senaste skjutaren först. Filip Manshaug heter väl han.
Just det.
Och han gick visserligen till angrepp på en moské, men så vitt jag förstår det så var inte hans primära mål att gå emot islam, utan att han helt enkelt skulle gå emot personer som inte ser ut som jag, alltså icke-vita. För han började ju med att ta livet av sin styvsyster, som då är adopterad från någonstans i Östasien, Kina eller Sydkorea eller någonstans där. Så vet jag förstår det, så var inte hans motiv framförallt anti-islam, utan snarare, om man så vill, folk som inte är vita, helt enkelt.
Mm, just det. Lite som Lasermann.
Han gjorde ju ingen attack, utan han kom till moskén, gick omkring där en halvtimme och sen blev han övermannad. Så att han gjorde ju ingenting på plats.
Nej, just det. Nej, det var ju inte som han på Nya Zeeland.
Nej, precis. Nej. Men det intressanta med det som ändå hände i den här moskén, det var ju, för det visar problematiken, det var ju ändå någonting man skulle kunna uppfatta som ett hatbrott mot muslimer utan tvekan, oavsett detaljerna där. Men vad som hände sen då, det var ju att Norges kronprins Håkon, han kom till den här moskén, Al-Nur-moskén, därför att såklart en sympatisk stat vill självklart visa sympati för minoritet som ändå blir utsatt för den här saken. Så att kronprinsen åkte till moskén och han ville då hälsa på människorna där och visa att Norge står bakom er och ni behöver vi backar upp er helt, känner inte ensamma. Och då finns det en bild när han sträcker ut handen för att hälsa på några kvinnor från den här moskén då. Och kvinnorna vill inte ta i hand, utan de hälsar så här, alltså islamiskt, de lägger handen på bröstet och sådär istället. Och kronprinsen kommer alltså och vill ta de här människorna i hand i sympati, och de vill inte ta hans hand. Och jag menar, jag tycker att det illustrerar väldigt mycket den här kulturella liksom krocken som man nu ändå verkar blunda inför i Norge. Jag menar att vi har två olika värdegrunder, för det har inte bara att göra med liksom handhälsningsceremonin liksom i sig, utan det har också att göra med varför man inte gör det. Och jag tycker det illustrerar så bra just den här värdekonflikten, och det är ju av yttersta vikt återigen att inte låta såna här som de här galningarna ta patent på det. Man måste kunna stå upp för att i Norge så tar man i hand, och i Norge så har man inte den här synen på kön som man ändå har inom islam, som gör att kvinnor och män inte ska ta varandra i hand. Jag menar, den debatten som Fjordman och alla de här som du nämnde tidigare, Jan, ändå försöker driva, jag menar, den måste ju på något sätt, det är viktigt att den, man borde tillåta den vara legitim, tycker jag.
Får bara säga, en pionjär som skrev en bok 1991 var Ottar Brox. Den boken heter Jag är icke-rasistmän. Och där tror jag den svenska antirasistsidan icke-rasistmän har fått sitt namn. Men Otta Brox var en vänstersocialist och han var framförallt landsbygdspatriot och han stred mot kärnkraft och han var en fritänkare, men ändå han var med i, jag tror jag, det som kallas för socialistiskt folkeparti. Men han skrev alltså en bok 1991 som handlar om en opinionsundersökning som visade sig att många norrmän redan då 91 var skeptiska till invandring och till muslimer. Och de kände att de inte fick prata öppet om det här. Det fanns en åsiktskorridor. Så att Otta Brox var faktiskt en pionjär som vågade ta upp det här. Och han vågade alltså inom sina egna led då. Han kom ut på Norges finaste förlag som heter Gyldendal som är motsvarande Bonniers, va? Så Bonniers gav ut en vänsterförfattare som kritiserade invandring 91. Bara det visar ju hur mycket vi har gått förlorat. Otta Brox, den här boken är naturligtvis, har jag ingenting med rasism och höger eller någonting som folk brukar bli beskyllda för. Det är en väldigt saklig redogörelse för en opinionsundersökning, debatten kring opinionsundersökningen och alla argument om liksom känslor för främlingar och xenofobi och allt det där. Det finns där och han liksom lägger allt på liksom lite snyggt sätt. Han är agronom egentligen och liksom en ganska saklig person. Så att jag måste säga, på det sättet var Norge för oss ett par decennier.
Men kan man inte koppla det till, jag menar, jag tycker även, det gäller även Sverige, jag menar, åsiktskorridoren har blivit smalare och smalare i takt med att den här muslimska minoriteten har växt. Läser du böcker från 80-talet i Sverige, då finns det väldigt många etablerade författare som vågar vara ganska kritiska, och backar vi ännu längre så jag menar, då fanns ju de här alltså väldigt islamkritiska stereotypbilderna nästan av islam även i Sverige. Så jag menar, jag tycker att i takt med att den muslimska minoriteten har blivit mindre så har åsiktskorridoren blivit smalare, och det kanske gäller i Norge också då.
Jag skulle mena kunna... minoriteterna har blivit större, menar
du? Ja, förlåt, ja. Blivit större.
Jag kanske kan inflika att när jag flyttade till Norge 2006, och då var jag väl närmast någon slags nyliberal, så jag trodde på fri marknad och öppna gränser i korthet. Och jag reagerade när jag läste norska kvällstidningar över saker de skrev där, som jag tänkte att men så här hade de aldrig kunnat skriva i Sverige. Att de skrev att en misstänkt var av den och den etniska bakgrunden och bla bla bla. Fast jag har fått intryck av att de har liksom slutat med det nu i den etablerade medierna i Norge i hög grad. Utan istället skriver de norsk medborgare, eller ibland skriver de att en misstänkt är svensk medborgare. Och det brukar jag, tyvärr så brukar jag ta det som ett tecken på att aha, det var inte en etnisk svensk, men han råkade ha svensk pass. Mm. För annars hade de skrivit att han var svensk.
Ja.
Så de har liksom följt efter Sverige på det där området.
Ja. Jag tror du har rätt i det. Jag tror Norge har varit öppnare, men har blivit, och det är säkert Breivik och andra saker, men Norge, alltså, det vi bör återkomma till det här med liksom Danmark som det mest fria och Norge som är lite mer fritt än Sverige och Sverige längst ner. Det där stämmer inte riktigt.
Nej, inte längre.
Det är mycket mer komplicerat. Även i Danmark så hängs ju folk ut som rasister och det är intolerans och det är censur. Och det finns ju även i Danmark. Så att vi, och även i Finland, jag ska åka dit om några veckor och träffa en finsk alternativbloggare, Kenneth Sikorski. Alla våra skandinaviska länder har precis samma problem faktiskt. Och även det finns ute i Europa, men jag tror vi är lite mer ängsliga än resten av Europa.
Just det. Vi kan komma tillbaka till det ganska snart, men jag tänkte ta den sista grejen då, och det var det som föranledde hela den här podden, och det var du, Johan, som skrev till mig igår på Facebook, och du tipsade om att det hade hållits en demonstration i Oslo av Stop Islamization of Norway, om man ska uttala det på engelska. Och
ja,
det här är ju en paraplyorganisation i alla fall, om man bara ska utgå från namnet, från den här organisationen som Pamela Gelder och Robert Spencer startade i USA för typ 10 år sedan eller någonting. Men i alla fall, kan du berätta lite grann, du Johan, om den här organisationen? För du är väl medlem där till och med, tror jag?
Ja, just det. Jag är betalande medlem och jag har haft en del samröre med de aktiva medlemmarna och deltagit i en markering i Oslo förra året. Men alltså, stopp islamiseringen av Norge, om man ska ta det på svenska. Ja, det är ju en lite spretig organisation på sätt och vis. Alltså de har ju sina stadgar och de har liksom, det står på deras hemsida exakt vad organisationen står för. Sen kan ju enskilda medlemmar stå lite vart som helst. Men det som, de har ju då samlat ett slags aktivistmiljö och det är inte så fruktansvärt mycket folk heller. Det kanske är en 20-30 pers som dyker upp som liksom aktivister och talar på deras arrangemang och sådär. För priset för att göra det är väldigt högt även i Norge. Även i Norge så kan det föranleda att du får sparken och att det blir väldigt svårt att hitta ett nytt jobb och sådana saker. Och de har ju väckt väldigt mycket uppmärksamhet i Norge. För att hela vänstern hatar ju Sian, alltså Stopp islamens gärna Norge. Så då dyker alltid upp en massa motdemonstranter och ska väsnas. Och ungefär som de störde Sverigedemokraternas valmöten för något val sedan. Det är lite samma grej. De dyker upp och spelar musik och väsnas i största allmänhet. Och nu har det också dykt upp folk som kastar ägg på dem och sådär. Så jag våndas ju inför den dagen när de börjar kasta sten på dem istället. Men ja, så...
Men
just... Jag läste om... Det var en demonstration i Oslo igår.
Ja, just det.
Och då var det en motdemonstrant som var gripen som hade stenar på sig.
Ja,
han var beredd att kasta sten.
Ja, just det. Och det jag läste, jag är ju vän med en del av de ledande personerna på Facebook. Så nuvarande ledaren för Stopp islamens gärna Norge, Lars Thorsen, han skrev då i en kommentar på Facebook att det mest nedslående här skrev, det är att stadsdelsnämnden i den stadsdelen i Oslo faktiskt har gett 50 000 norska kronor till de här motdemonstranterna just för att motdemonstrera.
Ja, och de vill också förbjuda demonstrationen, vilket norska, ja det var den som styrde över demonstrationstillståndet, de polischef sa att det där kan inte bydelen lägga sig, utan man har mötesfrihet i Norge och yttrandefrihet. Så att de fick en näsknäpp av polisen som naturligtvis garanterade det här tillståndet.
Ja, det är också lite intressant att nämna att för efter all uppmärksamhet som Sian har fått i olika sammanhang så har ju då Siv Jensen som är nuvarande ledaren för Fremskrittspartiet har ju varit ute och sagt att man kan inte vara både medlem i Fremskrittspartiet och i Sian för det är oförenligt med varandra. Så att jo, Fremskrittspartiet har haft en del islamkritik och de har fortfarande lite grann vissa medlemmar och sådär. Men de vill liksom distansera sig från den här islamkritiska miljön. Så att, ja, man kan ju säga att de fegar lite. Men det är i alla fall det som håller på att hända.
Men jag såg alltså på den här demonstrationen igår då, för att jag kollade på videos och bilder och så här, och då var det de här motdemonstranterna då, vänsteraktivisterna, de skrek precis de här sakerna vi hörde i Sverige för 5, 10, 15 år sedan, krossa rasismen, och sen hade de till och med bilder, och jag tycker det var så intressant att det var just i Norge, de hade bilder på nazistsymboler, hakorset helt enkelt, så står de alltså, nazismen gör, nu kan jag inte citera ordagrant, men de hade liksom paralleller till de här islamkritikerna och till nazismen. Och det är helt absurt. Jag menar, vänstern måste vara helt historielösa. Norge var ockuperade av nazisterna, av Hitler. Och det finns inga likheter mellan de här islamkritikerna och nazisterna. Det tycker jag till och med en norsk vänsterradikal borde förstå. Men uppenbarligen inte. För jag menar, vad de här islamkritikerna gör, det är att de kritiserar en totalitär idé, islamismen. Och vänstern verkar helt missa det helt enkelt. Så jag menar, är de blinda för sin egen historia, Johan?
Ja, det verkar ju så åtminstone. En sak som man kan nämna är att, nu vet jag inte om de deltog igår, men det finns ju i alla fall två iranier som är ganska aktiva. Och jag såg en video där en av dem talade i, ja, det var någon norsk småstad, Hamar eller Jövik eller något sånt. Men i alla fall, då kom han upp och presenterade sig som exiliranier, och att han var kristen och att han inte ville att Norge skulle bli som Iran. Och de stod och ropade rasist. Och så ropade de, vi struntar i om du är från Iran. Du är rasist i alla fall. Och sådär. Så att, ja, alltså, det blir så här. Det blir någon slags föreställning om att vänstern har fått någon slags föreställning om att man är emot islam som är en rasist. Och det brukar inte hjälpa att påpeka att islam är ingen hudfärg. Det är ingen etnicitet och det är ingen ras. Utan det är en idé eller ett idésystem. Men det brukar aldrig gå in.
Nej, verkligen. Men vad jag tycker är, så jag skrev en artikel, det var efter att jag såg de här demonstrationerna, jag skrev en artikel på Facebook lite kort, anti-islamism, inte muslimhat. Och där konstaterar jag ungefär att det stora misstaget som alla sidor alltid gör, det är att alltid sammanblanda muslimer med islam. Jag menar, Breivik och hans fruktansvärda gelikar, de sammanblandade muslimer med islam, de ville väl det ungefär, men de utnyttjade ändå en legitim islamkritik, för kritiken av islam, den måste kunna betraktas som legitim, det är ju bara en kritik av en idé, och sen använder man det för att på ett illegitimt sätt då legitimisera våld. Och vänstern som alltid vill skydda muslimer, vad de gör i praktiken det är att de ofta också skyddar islamism. Jag menar, Norge har haft sin beskärda del av islamister och hatpredikanter, och de får ofta skydd av vänstern. Och på samma sätt så, jag menar, på något sätt så måste man inse att man kan kritisera en idé utan att hata människor, och att Norge inte gör det, så, som den här demonstrationen tydde på, och som den här norska åsiktskorridoren som Jan berättade om tidigare också tyder på, det visar ju på något sätt att man är blind för konsekvenserna av att låta den här totalitära islamistiska idén få rot i Norge. För vad som kommer att hända då på sikt, det är att Norge kommer att bli likadant som Sverige. Jag menar, Sverige har fler jihadister än Norge, Sverige har fler utbredda parallellsamhällen, det finns krav i Sverige på islamisk lag, vi har till och med nu Nyans, det här nya islamiska partiet i Sverige, och vi har en omfattande problematik med hederskultur. Vi har gruppvåldtäkter där de liksom gärningsmännen oftast är unga män med muslimsk bakgrund. De kanske inte är praktiserande muslimer, men de har ändå den här muslimska kulturens syn på kvinnor i ryggen. Och så. Så jag menar, vill Norge bli som Sverige? Det är den stora frågan. Därför att om man inte tillåter islamkritik utan bara låter islamkritiken finnas ute på ytterkanten och ibland kapas av de här extremisterna. Så jag menar, då kommer man att bli som Sverige till slut. Så jag menar, jag tycker att Norge borde verkligen ställa sig frågan, vill man bli som Sverige? Och jag tycker ju att, jag menar, som jag sa i inledningen, jag älskar verkligen Norge. Det är ett helt fantastiskt land. Och det är ett land som i så många avseenden fungerar mycket bättre än Sverige gör. Och jag menar, tänker man nyktert på det här som norrman, så borde man inte vilja, oavsett vilket parti man kommer ifrån, att Norge blir som Sverige.
Alltså jag har ju varnat för det här i flera år. Och det som är så nedslående är att jag har ju sett då att det som har hänt i Sverige har ju sen också börjat hända i Norge. Och inte bara själva det här med åsiktskorridor och så. Det har ju faktiskt bilbrändarna har ju satt igång i Norge också nu. Inte lika frekvent som i Sverige och inte i lika många bostadsområden. Men alla de här sakerna med stenkastning och bilbränder har börjat inträffa i vissa delar av Oslo, i Drammen. Det var någonting i Trondheim för ett tag sedan. Så alltså hela den här utvecklingen har ju sett den. Det är liksom, när jag ser på det som händer i Norge så är det liksom som att se på en repris av det som hände i Sverige 5-10 år tidigare. Och om man ska nämna något om jihadister i Norge så finns det ju en organisation som är ganska stor som heter Profetens Umma. Umma betyder ju ungefär det, alltså samhörigheten av alla muslimer, de tillhör samma umma. Och de är ganska aktiva. Jag bodde ju i många år i den delen av Oslo som är så att säga mest muslimsk eller vad man ska säga. Och de satte ju upp sina plakat lite överallt att man skulle komma på deras möten. Och om man var icke-muslim skulle man få komma in gratis. Jag funderade nästan på att gå dit, men ja, hade jag tagit med mig en kamera kanske hade det blivit lite problem. Men ja, de är väldigt aktiva.
Ja, sen har vi, jag nämnde tidigare hatpredikanter, vi har Mulla Krekar, han är en av de är kända, men det finns så många andra av de här islamisterna i Norge, och jag menar, blunda inte för det här. Det är nästan mitt budskap till Norge, blunda inte för de här galenskaperna. Låt islamkritik bli en del av den norska diskursen, för det, man kan ha islamkritik som riktar sig på att kritisera en idé som går emot västerländsk värdegrund utan att för den skulle driva på muslimhat. Jag menar, det är ju vänsterakademikerna i Sverige, Mattias Garell och Mohammed Farshal Hashimi och väldigt många andra som driver de här teserna att du kan inte kritisera islam och det blir så mycket islamofobi. Och det här är även en teknik som används av muslimska brödraskapet att använda de västerländska islamofobidiskurserna för att skydda islamism. Och jag menar, i Sverige så är det vänsterakademiker som har drivit fram det här, vänsterakademiker som antingen är aktivister eller som själva lever i en ganska skyddad överklassmiljö som gör att de själva personligen aldrig liksom upptäcker islamismen. Och jag kan tänka mig att Norge också har de här vänsterakademiska lärosätena som på något sätt lägger ett blött täcke över hela det här politiska landskapet som gör att ingen politiker vågar sticka upp huvudet riktigt. Och jag menar, ja, bara en uppmaning till Norge, gör upp med vänsterakademikerna på ett sansat sätt med en öppen debatt.
Ja, han som märks mest där, det är ju Lars Gule, som då alltså är, han är ju faktiskt en dömd terrorist. Alltså han försökte genomföra ett terrordåd i Israel, men han blev ju gripen på flygplatsen. Han hade med sig någon slags bomb eller något i sin väska, och det är länge sedan. Men sen har han gjort akademisk karriär i Norge, och han är ju alltid ute och så att säga, i praktiken försvarar han islam, fast han samtidigt är aktiv i det norska ateistförbundet, humanetiskt förbund, så jag får inte riktigt ihop det där. Mm. Men han får ihop det på något vis, för att i hans värld så är väl muslimer en förtryckt minoritet, och då får man heller inte kritisera deras idéer. Så han är väldigt aktiv i alla de här diskussionerna om hur fruktansvärda, ja, sådana som säger sånt som jag och som vi säger, ja, hur hemska vi är.
Mm. Ja.
Ja. Nej, men min kommentar till Ronny, det har jag redan sagt, men alltså Norge är som Sverige idag, förutom de här bilbränderna och granaterna och skjutningarna. Men när det gäller debattnivån och utfyllningen av islamkritiker, så är det precis likadant som i Sverige. Det finns nästan
skillnad, tror jag. Ja, absolut. Jag känner ju till massor av folk i Norge som har gjort sig själv oanställningsbara genom att gå ut offentligt mot islam med eget namn och eget ansikte. Och det är ju också en sån sak som gör att jag tror att det skulle vara fler som engagerade sig mot islam om de inte visste att de kommer att få betala det här priset.
Mm. Ja, men det är återigen, det är så tråkigt, därför att Norge fungerar så bra, och orsaken till att det gör det är bland annat att de inte har slagit in på samma väg som Sverige. Jag är helt säker på att det är så, för jag kan både Norge och Sverige tillräckligt bra för att ändå säga det. Men alltså, gällande bilbränder bara lite kort, Johan, alltså är det mest i Oslo? För jag tycker Norge består mest av ganska mycket mindre samhällen. Jag menar, det finns ju 3-4 större städer i Norge, men jag kan tänka mig att det är Oslo det sker främst.
Ja, det har framförallt varit i olika delar av östra Oslo som det har förekommit. Så alltså, öst och väst i Oslo. I väst bor de som har pengar. Och östra Oslo har traditionellt sett varit arbetarklassens stadsdelar. Men nu har ju de också fått, alltså väldigt många muslimer bor där, och de som har råd att flytta, de flyttar. Så de här områdena håller ju sakta men säkert på att förvandlas till no-go-zoner. Mm. Så ställen som Grorud och Stovner på Oslo östkant, det är ställen där jag inte utan vidare skulle gå ut mitt i natten, inte för att jag är rädd för någon, men man får ju använda förnuftet liksom. Och där har jag, så jag bodde där när det var som värst för något år sedan med bilbränder och stenkastning på polis och väktare, så jag hörde ju polishelikopterna varenda natt i flera dagar.
Mm. Just det. Mm. Ja, nej, men jag har inga fler frågor, utan nu tycker jag vi har fått, ja, väldigt sorgligt. Det är exakt, och det är ungefär så jag vill avsluta. Det är sorgligt att Norge ändå, att de går i samma fotspår som Sverige. Och jag tycker, vakna Norge. Nu har jag kört här på repeat nästan, men det är liksom budskapet man måste hamra in på något sätt. Att, jag menar, Sverige, jag tror inte att det är kört för Sverige, men vi har en oerhört brant uppförsbacke. Och det vore ju så tråkigt om Norge hamnade här också, tycker jag bara. Och med det så kan man kanske avrunda, om ni inte har något ytterligare som någon av er vill tillägga.
Jag vill göra lite reklam för två saker som jag kommer sända och publicera här. Det ena är mina intervjuer från Norge som sänds i Sveb-TV, skulle jag tro, inom en vecka eller två. Det är med Hege Storhag från Human Rights. Det är med Nina Järpstedt Östli, från en oberoende bloggare. Och så är det Hans Rustad och Kent Andersen från den här dokument.no. Alltså 4 stycken, ja, kantjihadister, islamkritiker och massinvandringskritiker. Så det kommer sändas. Sen har jag skrivit klart ett manus till en bok som heter Skandinavisk kulturkamp, som handlar om Norge, Sverige, Danmark och Finland också, dit jag ska åka om några veckor. Och där finns alltså ett kapitel om den här historien som alltså norsk nationalism, norsk kritik av invandring, norsk kritik av islam, som jag publicerade på Katarina Magasin tidigare, men nu kommer ut i bokform här innan jul om man ska iväg. Skandinavisk kulturkamp.
Mycket intressant. Den måste jag läsa när den kommer. Men okej, okay. Men tack så mycket till er båda. Tack.
Tack så mycket.
Tack. Tack, Ronny.
Det var avsnitt 930 av amerikanska nyhetsanalyser. En ideell konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.
Mm-hmm.